kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, och du ska få lyssna till Bibeltimman. Det blir bibelförklaringar med Håkan Sundliden. Det är över Romarbrevet vi håller på med, och det är del 26 vi har kommit till. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna på det på i Värnamo församlings hemsida. Du går in på varnamopastorat.se och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar. Och så kan du lyssna till faktiskt alla bibelförklaringar som Håkan Sundlin har gjort. Men nu då, Romarbrevet del 26.
Välkomna till vår bibelförklaring av Romarbrevet och det sjunde kapitlet som vi har kommit till. Jag har till och med enligt mina anteckningar skrivit att vi har gjort 26 gånger. 26 timmar har vi hållit på. Nu låter ju det här väldigt mycket, ska det vara nödvändigt. Men det är ju stora fördelen, tycker jag i alla fall, att vi kan ta den tid vi behöver. Vi har väl inte bråttom? Nej. Utan vi försöker förstå texten. Och det är därför som det heter bibelförklaring och inte bibelstudium eller någonting annat, utan utmaningen att försöka förklara vad texten säger till oss. Det är det vi vill komma åt, så att säga. Men vi ska börja med att be tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att vi ännu en gång får komma inför ditt ansikte och räkna med din närvaro. Jag ser en bild framför mig där du är vänd emot oss, där du liksom blickar ner till oss, kommer till oss genom ditt ord och genom din ande. Herre, vi tackar dig för att vi får räkna med din närvaro och för att du gör ordet levande för oss. Inte bara så att vi förstår vem du är allt bättre, utan också så att vi förändras till din avbild. Herre, vi vill vara inlämnade i din kropp och tillsammans så vill vi återspegla något av den härlighet som du har gett oss del av. Herre, vi ber att du använder den här stunden som ett led i det som du gör ibland oss och som du gör i våra liv. Amen. Nu ser jag att det kommer in ett par kära goda vänner här. Och några och ytterligare några här som inte var med förra tisdagen. Och därför så säger jag det igen, att vi håller på med Romarbrevet 7. Och det räknas då som det svåraste av alla kapitel i hela Nya Testamentet. Så det är en utmaning. Men det gör också att man måste bestämma sig för vilka nycklar man vill använda för att låsa upp det här kapitlet. Och det gjorde vi förra gången. Men vi ska fortsätta på det nu, så att jag hoppas att vi kan göra färdigt det sjunde kapitlet idag. Och sen är det också det som ni kommer att märka, om jag inte redan har sagt, att jag tror inte att det sjunde kapitlet slutar med den där sista versen, utan det slutar med kapitel 8, vers 4. Där slutar sjunde kapitlet. Du vet, i grundtexten, om man kallar det så hade man inga kapitel och versar, utan den där kapitelindelningen kommer till på medeltiden. Och det är vi tacksamma för det gör att vi kan hitta lättare. Annars skulle det vara ganska svårt att hitta. Så att det är bra. Men det gör också att den uppdelningen kan göras på olika sätt. Och det är lätt att lura sig själv med den uppdelningen. Om man liksom lägger för mycket tonvikt vid den uppdelningen. Och som det är nu då i våra moderna översättningar, så är det ju till och med rubriker satta över de olika styckena. Kan vara till hjälp, men det är också en väldig försnävning av texten. Och den styr våran tanke när vi läser texten. Men allt sånt där försöker vi ta hänsyn till när vi går igenom Romarbrevet 7. Jag ska bara då säga det att, och det här är som en repetition, och det blir få en introduktion då till er som inte varit med tidigare. Det är så att när man läser Romarbrevet 7, särskilt ifrån vers 7, alltså 7-7, först från vers 7 till och med vers 13, det är ju liksom ett stycke där. Och sedan från vers 14 till och med 25, som är nästa stycke i det hela. Så har man haft olika förståelse av det lilla ordet jag. Vem är denne jag? Jag som vill göra det goda, jag gör det inte. Och jag som inte vill göra det, jag gör det. Och det är rätt så, inte bara att det är krångligt, utan man utgår nästan ifrån att det är Paulus som talar om sig själv. Det är ju han som skriver brevet. Och vi har sagt att det är det förmodligen inte. Det är inte Paulus som skriver om sig själv och sina egna erfarenheter. De som envisas med det, och jag kan ha viss förståelse för det, och jag är inte stenhård på det här, men de som envisas med att säga att det handlar om Paulus, de säger att särskilt ifrån vers 14 och kapitlet ut, just det här som jag citerade också, det som jag är goda som jag vill göra, det gör jag inte, och tvärtom, eller att synden bor i mig och så vidare. Det avsnittet är ju personligt. Där kan man liksom känna att det är Paulus. Nåväl, under de 300 första åren i kyrkans historia så var man rätt så övertygad om, eller man var rätt så entydig tolkning, att detta handlar inte om Paulus. Möjligtvis att det skulle kunna handla om Paulus innan han blev omvänd. Så här är det när man inte är en kristen. Sen kommer då Augustinus på slutet på 300-talet eller början på 400-talet efter Kristus. Och han tar då fasta inte så mycket på jaget som på den köttsliga naturen. Och så säger han att det är den köttsliga naturen det handlar om. Och så talar han om att också vi kristna har ju köttslig natur. Och så gör han utläggningar av det som är fina utläggningar. Och så, men då blir det den västerländska traditionen. Och Martin Luther, som ju var augustinermunk, han står i den traditionen. Och det är han som sammanfattar den här traditionen genom att säga att han är både rättfärdig och syndare. Och sen har det då efter 1500-talet och framåt fått en betydelse så att en kristen människa kan uppfatta sig själv som andligt schizofren, alltså som kluven. Och det är inte så svårt att känna igen sig i de där orden. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Eller kanske ännu mer, sånt som jag inte egentligen vill göra, det gör jag. Och min köttsliga natur. Och om man ställer sig frågan, blir jag aldrig en bättre kristen? Hur går det med min helgelse och så vidare? Så har man en brottningskamp. Och tyvärr så tror jag också att många kristna har en brottningskamp, inte bara med sin identitet, utan man brottas och kämpar mot synden. Och så kämpar man mot synden och så misslyckas man och så kommer man ingenstans. Det är ju som en gungfly alltihopa. Men jag brukar säga det att kampen mot synden ska vi inte ta. Om det hade funnits möjlighet för oss att övervinna i kampen mot synden, ja, då behöver ju inte Jesus komma och dö för våra synders skull. Då kan vi ju klara det själva. Men han kommer ju dö för våra synders skull därför att vi inte klarar det. Sen har vi då kommit till, om vi håller oss kvar där vid synden, så har vi ju kommit till sjätte kapitlet där Paulus talar om att vi som förut levde under synden, vi har nu räddats utifrån synden. Vi är inte slavar under synden, synden är inte våran herre, utan vi har räddats utifrån detta och så har vi kommit in i Guds rättfärdighet där Jesus är herren, inte synden, utan Jesus. Och rättfärdigheten är det som vi lever i. Och då har jag sagt så här, att vi är i Jesus Kristus med allt vårt goda och med allt vårt onda. Också med vår köttsliga natur. Det kan inte vara så att vi står med ett ben i synden och ett ben i rättfärdigheten. Att vi har ett kluvet hjärta, ett kluvet inre på det sättet. Utan antingen så är vi i Jesus Kristus. Och då är det han som är Herren och det han har gjort, det är det som räknas. Ingenting annat. Sen så lider vi av att vi har köttslig natur, naturligtvis. Men vi står inte i synden. På samma sätt är det med lagen. Vi levde förut under lagen, men nu, och vi kunde inte uppfylla lagen. Vi kunde möjligtvis göra lagen till dels. Nu var det ju framförallt judarna som gjorde laggärningar, för hedningarna har ju ingen lag. Men i den mån som vi har den moraliska lagen, samvetet och så, försöker följa den, så kan vi ju lyckas och tycka att vi är duktiga. Eller åtminstone bättre än andra. Eller så kan vi uppleva att vi inte alls räcker till. Ja, så tänker man när man är under lagen. Men Paulus säger att vi står inte under lagen, utan vi står under nåden. Och det är Gud som verkar genom sin nåd. Sen är då frågan om, Och det här anklagades ju Paulus för. Han anklagades av judarna för att nu ha blivit laglös. Jaha, så du kan göra som du vill. Eller som den moderna människan säger till oss att ja, men ni som är kristna, ni kan göra som ni vill. Sen får ju ni förlåtelse, så kan ni göra likadant igen. Och Paulus säger att nej, men vi är inte utan lag. Det här är hans uppgift nu då i kapitel 7, att försöka förklara det här. Försvara sig mot det och förklara det. Och visa på hur det ska vara istället. Och det är liksom min uppgift nu. Så min uppgift är att säga att vi står inte under lagen, utan vi står under nåden. Och är det någon som inte har hört det eller läst det, så står det i Romarbrevet 6:14. Romarbrevet 6:14, slutet på den vers då. Ni står inte under lagen, ni står under nåden. Och då är min enkla förklaring att man kan inte vara både och. Utan man är antingen på det ena eller också, men på det andra stället. På samma sätt om vi tar en annan bild som aposteln Petrus använder sig av. Han har fört ifrån mörkret till sitt underbara ljus. Det kan inte vara både i mörkret och ljuset samtidigt. Vad är det för konstigt liv? Och ändå så är det så många kristna identifierar sig själva som att man är ett sorts både och. Och i ännu sämsta fall så tänker en kristen att ja, men jag är bara en vanlig människa och jag är inte bättre än någon annan. Och sen så tar man Guds nåd och rättfärdighet och lägger det liksom som en sorts plåster eller som en sorts tröst ovanpå det hela. Men medan man i själva verket innerst inne är likadan som innan. Detta är, menar jag, att ha kört ner rejält i diket. Vi ska som sagt förklara det här än tydligare. Men nu skulle jag säga det, och det sa jag förra gången också. Att den här frågan vem jag är, den kvarstår ju. Och då så finns det en tolkning som jag tog fasta på och lyfte fram. Och som jag menar är den som ligger närmast sanningen. Och det är den att frågan är felställd. Därför frågan är inte vem jaget är. Kapitlet handlar inte om jaget, utan kapitlet handlar om lagen. Och ordet lagen förekommer 20 gånger i kapitel 7. Och då blir det så här, om ni nu kan lägga ihop 1 + 1. Då blir det så här att Paulus syfte med Romarbrevet 7 är att visa vilken effekt lagen har på en människa. Oavsett om det är en jude eller en hedning eller om det är en kristen. Det spelar ingen roll. För alla människor är av köttslig natur. Och lagen har alltid samma effekt på en människa. Om lagen tillåts att tala in i en människas liv, så kommer den att överbevisa om synd. Eller om att man själv tolkar att man är präktig eller någonting sånt, va. Det kommer alltid få den effekten. Och det kommer få den effekten även om du har flyttat över i Jesus Kristus. Du är förklarad rättfärdig. Du lever utav Guds nåd. Du är fylld med den heliga ande. Och du på alla sätt då, liksom är i harmoni med Gud i din tro. Men låter du lagen tala, då får den samma effekt på den köttliga naturen ändå. Och därför, som jag säger, är det viktigt att vi inte står under lagen. För står vi under lagen, så må vi vara så på nyttfödda som helst. Det får ändå den här effekten. Det tror jag är syftet med kapitel 7. Och särskilt då ifrån vers 7 och kapitlet ut. För i de 6 första verserna har jag ju sagt någonting annat. Han har ju börjat kapitel 7 med att säga att vi är döda från lagen. Så ska jag till och med läsa det. Det står ju så här i vers 4. Så har också ni, mina bröder och systrar, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan. Så det är själva tesen. Och det är vad som kommer igen sen i 8 kapitlet i vers 1. Det finns ingen fördömelse för dem som är Kristus Jesus och så vidare. Så man skulle kunna säga med den här förståelsen som jag nu ger er, så är ju vers 7 till och med vers 24 en sorts förklarande parentes. Och vad är det han vill förklara? Jo, han vill förklara vilken effekt lagen har på en människa i allmänhet. Så det där jaget är snarast ett sorts retoriskt grepp. Han har ju använt det tidigare. Du människa, vem du än är. Eller om du säger jag skulle och så vidare. Han använder det som retoriska grepp. Det är det han har här också. Han talar inte om sig själv. Det som har krånglat till det är väl det att alla människor, också Paulus, men inte minst du och jag, vi kan känna igen oss i de erfarenheterna. Och så tar vi de erfarenheterna och så glömmer vi bort vad det egentligen handlar om. Så det är alltså, om jag sa det, att det är ett av de svåraste bibelställena i Nya Testamentet, att man måste bestämma sig för hur man ska se på det hela, så är det här alltså den tolkningsnyckel jag har. Tolkningsnyckeln är att jag säger det handlar om lagen och lagens effekt på en människa. Och den är förödande. Och det är vad kapitlet syftar till att visa. Men det är insatt, som sagt, i det som sägs i början av 7:e kapitlet och i början av 8:e kapitlet. Då kan man alltså också säga så här, att om vi nu tänker på oss som kristna, att lagen kan, den kunde ju inte frälsa oss. Och då tar jag och säger nästa sak. Lagen kan inte heller helga oss. När jag säger oss så menar jag att vi är av köttslig natur. Och här kommer vi in på det som är själva huvudämnet här i avslutningen för den här bibelförklaringen. Och jag ska göra det ännu tydligare här så småningom. Men vi kommer in på detta som kallas för lagens tredje bruk. Och då är det som så att lagens första bruk, det är ju då trafikreglerna eller Svea rikes lag eller Skatteverket eller vad det nu är för någonting. Alltså det är ju Svea rikes lag. Det är det första bruket som ska hålla ordning och reda i en nation och som ska straffa de kriminella och så vidare. Det är lagens första bruk. Lagens andra bruk, det är när en människa får dåligt samvete. Därför att man har brutit emot lagen. Och man känner, vad ska jag göra nu? Hur ska jag klara av det här? Då är alltså lagens kraft, lagens makt har drabbat mig. Och det här är då den helige andes sak. Att överbevisa människorna om deras synd. För att på så sätt driva dem till att söka Guds nåd. Och att söka Jesus Kristus och hans frälsning. Det där kallas då för upplysningen genom lagen. Och sen det som är viktigt då när människor, inte minst blivande kristna, mår dåligt, det är att de får en uppenbarelse, inte bara av lagen utan sedan också av evangeliet. Han hänger där på Golgata kors för min skull. Och när det står klart för mig att det är för min skull, när det står klart för mig att det är för min skull, då förändras mitt hjärta. Då sker en omvändelse, då sker en på nytt födelse. Och då kommer vi tillbaka till den där frågan. Anklagelsen som man hade mot Paulus och som vi kan höra än idag. Jaha, men man nu har fått ett nytt hjärta och blivit en kristen. Kan man då vara utan lag? Eller hur ska vi förstå det? Och då finns det, hälften av kristenheten säger att nej, lagen blir giltig. Det vill säga, nej, vi är inte utan lag, utan vi ska nog tänka på lagen, hur man ska leva som kristen och så vidare. Det förfäktar, det tycker hälften. Ja, hälften, jag har inga siffror på så sätt, men för att göra det klart för er. Och den andra halvan säger, nej, men vi står inte under lagen. Vi är alltså så att säga laglösa i en mening, men vi ska följa Guds nåd istället. Och här är nu då en fråga om vilket man ska välja. Den här stora tjocka boken som jag har här, Den heter Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Och i den Svenska kyrkans bekännelseskrifter, den är tjock som ni ser. Den är uppemot 800 sidor eller något. Där ingår, som ni vet, trosbekännelserna förstås. Augsburgska bekännelsen och dess apologi. Här ingår Luthers lilla katekes, Luthers stora katekes. Sen så finns det en bok som kommer sist utav utav alla böckerna här. Och det är Konkordieformeln. Och det är i Konkordieformeln som vi hittar det här med lagens tredje bruk. Och Konkordieformeln, den är inte författad eller direkt under påverkan av Martin Luther. Martin Luther, han är ju inblandad, som ni förstår, i lilla katekesen och Confessio Augustana eller Augsburgska bekännelsen och det, va. Men sen jobbade ju han ihop med en teolog som heter Melanchthon, och det är mera Melanchthon som är upphovet till Konkordieformeln. Liksom generationen, teologiska generationen efteråt. Här skriver han då, frågan gäller här, det handlar om en paragraf 5 då, om lag och evangelium. Så frågan gäller här om predikan av det heliga evangeliet egentligen är blott en nådepredikan som förkunnar syndernas förlåtelse, eller om det också är en bot- och straffpredikan som bestraffar otron när den skulle få sitt straff icke genom lagen utan endast genom evangeliet. Det var egentligen inte det som jag skulle vilja läsa, utan det var här. Det var det här stycket istället. Här står det om lagens tredje bruk, kapitel 6. Och då hoppar jag över inledningstexten och läser bara detta. Frågan gäller huruvida man bland de på nytt födda kristna ska driva detta lagens bruk eller icke. Den ena parten har svarat ja, den andra nej på frågan. Och där står vi nu. Hur ska det vara då? Ja, det är det vi ska försöka reda ut. Och då är det så här att i reformerta sammanhang, för vi har många frikyrkosyskon här inne, och även då i lutherska sammanhang, så bejakar man lagens tredje bruk. Alltså man säger till exempel om, ja, vi kan ta här, vi tar som Romarbrevet 12, där står ju då, det står ju: så förmanar jag er, frambär era kroppar som ett levande offer, låt er förvandlas så ni kan pröva vad som är Guds vilja i kraft av den nåd som jag har fått, ha inte högre tankar om er själva, och så vidare och så vidare. Så räknas det ju upp på många, inte bara Romarbrevet 12, i alla brev räknas det upp förmaningar och tillrättavisningar om hur man ska leva som kristen. Och då tolkar man det alltså som lagens tredje bruk, någonting som ska praktiseras mot en kristne. Medan jag då genom årens lopp, och inte minst genom studierna här, kommer att tala om att jag tror inte på lagens tredje bruk. Och då gäller det ju då att jag kan visa det. Det är inte för att jag själv har kommit på det, utan därför att jag läser Paulus och jag läser honom på ett annat sätt. Jag tror inte att Paulus ville predika lagens tredje bruk. Alltså ha pekfingret mot de kristna där han ska tala om vad de ska göra och inte göra, hur de ska leva. Han hade en annan lösning på det hela. Och då så, jag tror jag ska göra som så att i den här bekännelseskrifterna så ska ni få höra ett annat citat, så kanske ni förstår mig bättre. Om lagens tredje bruk. Då hänvisas då till Romarbrevet 7, vers 18, och vers 19 och vers 23. Och här står ju då: jag vet att i mig det är inte mitt kött, icke bor något gott, och så vidare. Och så kommer själva frågeställningen om hur man ska förstå det här. Och nu måste jag kan inte läsa allt för det är flera sidor. Men han står så här: ty lagen säger att vi ska vandra i ett nytt levande, men den ger inte kraft och förmåga att vare sig börja eller fullgöra något. Utan den heliga ande som ges och mottas, inte genom lagen utan genom evangelium, förnyar hjärtat. Så långt är det inga problem. Så kommer fortsättningen. Sedan använder den helige ande lagen till att undervisa de på nytt födda i 10 Guds bud och lära dem vad som är Guds vilja och honom välbehagligt, och i vilka goda gärningar som Gud förut har berett det skola vandra. Så där hör ni att där sägs man då att man ska använda sig. Det här är alltså för mig som predikant inte minst. Att jag ska predika lagen, det vill säga jag ska tala om för er vad ni ska göra och vad ni inte ska göra. Och så står det, fortsätter jag, och då det på grund av köttet är och tröga, försumliga och motsträviga, så straffar han dem genom lagen så att han utövar båda ämbetena. Han dödar och han gör levande. Han för ned i helvetet och upp därifrån. Ett citat från Första Samuels boken. Hans uppgift är icke blott att trösta utan även att straffa. Så som det står skrivet, när den heliga ande kommer ska han överbevisa världen om synd och så vidare. Så ofta det troende stappla bestraffas det av Guds ande genom lagen och återupprättas och tröstas av samma ande genom det heliga evangeliets predikan. Och då känner jag så här, är det verkligen så Paulus vill ha det? Så läser jag längre ner och tror mig hitta en nyckel till att det har blivit så här. Förutom det där som jag sa med Augustinus och köttsliga naturen och syndare och rättfärdig och så, va? Så står det så här. Men vad beträffar den gamle Adam som ännu lever kvar hos dem? Men så är det väl inte? Romarbrevet 5, vi var i Adam. Och nu har vi flyttat över, så nu är vi i Kristus. Här står det, vad beträffar den gamle Adam som ännu lever kvar hos dem? Alltså det måste ju vara den köttsliga naturen som det menas. Vi är ju inte kvar i Adam. Man kan möjligtvis säga att man har Adam med sig och den meningen talar om den gamla Adam. Men då blir det ju lite förvirrat. För jag är ju i Kristus, inte i Adam. Jag är i Kristus. Men visst, jag har den adamitiska, den köttsliga naturen fortfarande hos mig. Då står det så här, nu läser jag om det. Men vad beträffar den gamla Adam, eller hör då, den köttsliga naturen, som ännu lever kvar hos dem, måste han pådrivas. Icke endast med lag, utan även med straff. Och så står det längre ner, en sida längre ner. Ty lik en otämd och gensträvig åsna är den gamle Adam ännu en del av dem. Och denna del måste tvingas till Kristi lydnad. Icke blott med lagens undervisning, förmaning, pådrivande och hotelse. Utan stundom även med straffens och plågornas knölpåk, till dess syndens kött är helt och hållet avklätt och människan är fullkomligt förnyad i uppståndelsen. Då, i uppståndelsen, är hon icke mer i behov av lagens predikan eller dess hotelser och straff, liksom icke heller av evangeliets budskap, till båda höra detta ofullkomliga liv till. Alltså, här menas att man ska kunna predika lagen, använda sig av lagens tredje bruk. Inte bara för att tillrättavisa, utan också för att hota och bestraffa som om jag hade en knölpåk. Detta är vår västerländska tradition. Och jag tror att ni, samtliga är ju komna upp i min ålder och lite till, känner igen det här ifrån historien. Också kanske din egen historia. Problemet är, som jag ser det, ja, förutom själva grundproblemet om det här nu är sant eller inte, men problemet är ju att predikan mycket lätt blir moralism. Här är någon som står och talar om för er hur ni ska leva och inte leva. Jag känner inte igen evangeliet. Jag tror inte att det här är paulinskt helt enkelt. Jag tror att lagens tredje bruk är fel. Och då återstår, om jag nu har sagt det, så återstår ju naturligtvis att förklara hur jag ska se på det istället. Då ser vi så här, jag kan ju inte säga, upprepa allting som jag redan har sagt, utan nu vet ni det. Vi är i Jesus Kristus. Vi lever utav Guds nåd. Problemet som vi släpar med oss är den köttsliga naturen. Det problemet förvärras om vi lyssnar till lagen, också lagens tredje bruk. Om, som jag läste där för er, att man skulle använda lagens tredje bruk så att man liksom, till sist liksom kunde klä av den gamla människan. Kan lagen fostra den kötsliga människan? Det kan den ju inte göra. Den kunde inte göra det innan. Det var därför Jesus kom till oss. För lagen kunde det inte. Lagen kan inte göra det efter att vi har blivit kristna heller. Lagen kan inte förändra dig och mig. Utan lagen har alltid samma förödande effekt. Det regler är två effekter. Nu talar jag om mig som kristen. Om jag börjar lyssna på lagen och tillämpa lagens tredje bruk, som jag sa förra tisdagen, och skriva upp vad jag ska göra och inte ska göra, då finns det två saker som händer. Det ena som kan hända, det är att jag tycker att ja, men det här har jag klarat bra. Ja, men jag läser Bibeln varje dag. Ja, men jag tillhör ju församlingen och döpte jag också. Jaha då, och jag fuskar inte där, utan jag är egentligen en ganska god människa. Alltså man göder högmodet. Precis som Paulus anklagar judarna för när han talar om deras laggärningar, att de har sin stolthet i laggärningarna. Exakt samma sak händer ju hur kristen du än är. Eller det andra diket. Jag känner, det här klarar inte jag av. Jag är en dålig kristen och jag vågar inte säga det här. Nu måste jag hyckla om det här och så vidare. Va? Alltså jag kommer under fördömelsen. Högmod eller fördömelse? Kan det bli någon annan effekt när lagen talar till oss? Nej, jag tror inte det. Det kan inte bli någon annan effekt. Båda effekterna är lika illa. Paulus han säger så här i Romarbrevet 7, vers 21. Jag finner alltså den lagen. Och det här är frågan då om det är Paulus eller inte. Men egentligen så är det av underordnad betydelse. Tänk att det här är vilken människa som helst. Och är det så att du tänker att ja, men det kanske är lite Paulus som tänker på sig själv, så gör inte det någonting. Du tänker, ja men jag känner igen mig det här. Ja, det gör ingenting, men syftet är inte det. Syftet är att tala om den effekt lagen har i ditt liv. Vers 21. Jag finner alltså den lagen att jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne, som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag tror inte, eller jag tror till och med vågar säga att jag vet. Paulus var inte kluven. Han var inte både Adam och Kristus. Han var inte andligt schizofren. Han var till 100% i Kristus och ville till 100% följa Jesus Kristus. Men upptäcker att han förmår det inte i egen kraft. Och lagen hjälper honom inte. Den kötsliga naturen kan inte få vara drivkraften i det nya livet. Det går inte. Det gick inte innan du blev kristen, det går inte efter du blev kristen. Men han har alltså en vilja att följa Guds lag. Men han klarar inte av det. Och då är frågan vad som menas med det där med Guds lag. Skulle det då vara där som lagens tredje bruk kommer in? Nej, jag tror inte det. Nu har jag som så att jag har specialstuderat det här av egen intresse. För det är sånt som jag har brottats med själv i decennier. Och i den brottningskampen har jag läst en del, bland annat någon doktorsavhandling i ämnet. Så har jag lyckats vaska fram ifrån olika teologer skälen mot lagens tredje bruk. Och nu ska ni få dem i 8 punkter. Innan jag tar om de 8 punkterna så ska jag bara säga det att det är insikten att lagen aldrig kan hjälpa den kötsliga naturen som gör att jag inte tror på lagens tredje bruk. Även om vi fötts på nytt och blivit nya människor, alltså i vårt hjärta, kan inte lagen bistå oss utan att vi omedelbart hamnar i underläge. Det är Guds nåd, inte Guds lag, som fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och så vidare. Jag har skrivit upp här, jag måste ha med det också, Titus brev kapitel 2. Efter Timoteusbreven kommer Titus, brevet till Titus kapitel 2, vers 11. Där skriver aposteln: ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den, det vill säga Guds nåd, fostrar oss. Inte lagens tredje bruk, utan Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Nu har jag ringat in, för det är ju det eskatologiska nuet, att himlen har kommit till oss, att vi lever i gemenskap med himlen. Nu gör vi det. Och det är därifrån vi hämtar inte bara syndernas förlåtelse utan också kraft till den vandring som vi ska vandra. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Alltså, jag vill göra Guds lag. Jag vill gå Guds väg. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Så nu ställer jag fram de här 8 punkterna som är mot lagens tredje bruk men som också antyder den nya vägen. 1. Lagen är fullbordad och dess uppgift är avslutad i Jesus Kristus. Och här finns det ju då flera bibelställen. Jag måste hålla koll på klockan. Flera bibelställen. Framförallt så tänker jag på det där Galaterbrevet, vet ni. Att vi var, jag tror det är 3:24, om det är någon, jag måste säga 3:23-25. Där det står att, det där vet ni om den pedagogen. Alltså i det romerska hushållet, där hade man ju några anställda. Och det fanns en pedagogos som var anställd för att ta hand om barnen och barnens uppfostran. Och den där pedagogen skulle ju då ansvara för ungarna att de kunde sköta sig ordentligt. Så skulle han ta dem, eller hon, till mästaren, till skolan. Och när man lämnade över barnen till skolan, till läraren, läromästaren, då upphörde ju pedagogens ansvar. Den bilden använde Paulus, som säger så här, att innan, när ni var omyndiga, när ni var barn, då så hade ni en pedagog, då stod ni under lagen. Den har nu drivit er till Kristus och nu har ni lämnats över till Jesus Kristus. Det vill säga, lagens uppgift har upphört. Nu har läromästaren, vår Herre och frälsare Jesus Kristus tagit över. Vi står under honom, under hans nåd och barmhärtighet. Om du vill då, hans stränghet också. Men vi står under honom, inte under lagen. Eller där i Romarbrevet 10:4 som ibland är felöversatt. Vi kommer dit så småningom där det står att Kristus är lagens slut. Det vill säga lagen syftar till fulländning. Fulländningen är ju Jesus Kristus. Så när man kommer in i Jesus Kristus då är lagen fullbordad. Den är inte upphävd, den är fullbordad. Vi är i lagens fullbordan. Vi behöver inte anstränga oss för att göra lagen för att bli bättre kristna. Vi kan inte bli bättre kristna. Vi är i honom. Fullständigt delaktiga av allt det han har gjort och vunnit för oss. Så det här är den första punkten till att vi inte kan ha lagens tredje bruk. Den andra punkten, det är detta att lagen ska inte ges utrymme inom evangeliets sfär. Eftersom där finns inte någon synd. I evangeliet, i Jesus Kristus, där finns ingen plats för lagen. Där finns ingen synd. Vi är döda för synden. Det behövs ingen lag. Bör man släppa in lagen där så bör man släppa in synden också. Men det kan man inte göra i Jesus Kristus igen. Utan det måste hållas utanför. Fattar ni hur förödande det är då om du tänker på en normalkristen i Sverige som är en kristen och som lever av syndernas förlåtelse men som ändå lever under lagen? Det är förödande för den kristna människan. Och det blir inte bättre av att predikanten använder sig av lagens tredje bruk och hela tiden talar om för vad du ska göra och inte ska göra. Det blir bara sämre. Punkt nummer 3. Lagens tredje bruk leder till moralism och elitism. Det var det som jag antydde då, att antingen blir man högmodig eller också så blir man förödmjukad och en dålig kristen. Använder vi oss och bejakar vi lagens tredje bruk, då uppmuntrar vi moralismen. Och det finns så mycket moralism i våra kristna sammanhang. Inte minst måste jag säga i frikyrkliga sammanhang. Det är ett resultat av lagens tredje bruk. Och det kommer nog tyvärr att finnas kvar också. Det är därför den här undervisningen är så viktig. Så det skulle inte räcka med 3 eller 4 timmar vad vi har här nu, utan vi skulle behöva upprepa det här månatligen i alla kyrkor och samfund. Men då skulle det säkert, precis som på 1500-talet, bli strid om detta. Nej, men vi behöver ingen moralism. Och jag måste ju säga det att jag har lärt mig att hata moralismen. Moral är en sak, att man har etik och att man har en värdighet och att man har vill vara en moralisk människa. Det är inte det jag talar om. Men moralismen, vet du, det här pekfingergrejen och du ska göra se och så, det här översitteriet. Jag hatar det. Jag vill inte att det ska låta så när jag predikar. Jag tänker på det ofta, nästan varje gång som jag ska predika. Gud förbjuder att vi moraliserar. Evangeliet, vet du, är ju så detta med att människor är under lagen och i synden och att det finns befrielse i Jesus Kristus. Han är själva, han och hans person, hans verk är ju nyckeln, och att det finns ett annorlunda liv. Det är väl mer än tillräckligt starkt. Inte behöver det förstärkas med någon lagens tredje bruk. Om vi bara kunde hålla oss till Jesus Kristus och till hans budskap, till hans evangelium, så skulle vi inte behöva det här. Punkt 4. Lagen kräver alltid lydnad och kan därför aldrig vara till evangelisk hjälp. Om du lyder lagen, då är det ju en laglydnad. Du gör ju som du blir tillsagd. Det kan inte aldrig vara en evangelisk hjälp, utan evangeliet, lydnaden till evangeliet, det är någonting annat. Vi ska vandra i evangeliets lydnad, i trons lydnad, inte under lagens lydnad. Vi lyder inte därför att lagens tredje bruk talar till oss, utan inte därför att lagordet kommer till oss utifrån emot oss, utan därför att det finns i oss lagens fullbordan. Vi lyder vårt samvete. Det är det som är drivkraften hos oss, den heliga ande och samvetet. Vi kommer till det mera sen. Nu tar jag bara punkterna. 5. Lagens tredje bruk uppstod på grund av oro och rädsla att kristna skulle bli laglösa. Det är en rädsla som Kristus inte delar. Gud är inte rädd eller orolig och ängslig för att du ska gå fel. Han ska leda dig på rätta vägar för sitt namns skull. Gud är inte så nervös att han måste uppfinna lagens tredje bruk. 6. Och det här är nog, kanske tycker jag, en av de starkaste punkterna av de här 8. Det är det att lagens tredje bruk gör att evangeliets etiskt förnyande förmåga underskattas. Alltså, jag har fått evangeliet, Guds nåd fostrar mig. Jag tror att det finns en kraft i Guds ord. Det finns en kraft i den heliga andes liv som förmår att vägleda mig, som förmår att driva mig åt rätt håll. Om jag släpper in lagens tredje bruk, så är det ju att underskatta evangeliets kraft. Och man måste ha både lag och evangelium. Nej, det räcker med evangelium. Och när jag säger att det räcker med evangelium och syndernas förlåtelse, så tror jag nog att ni har lyssnat så pass mycket och förstår så pass mycket, så att jag menar inte det här med menlösa nåden, kraftlösa. Det är inte det vi talar om. Jag talar om en verklig gudomlig närvaro genom Guds ord och genom Guds ande. Nåden fostrar oss. Nåden är den förvandlande kraften i våra liv. Många människor tror ju att nåden är att Gud ser mellan fingrarna och han låter saker och ting passera. Så är det inte. Utan när nåden kommer till dig, då har du ingenting att sätta emot. När Paulus eller Saulus var på väg till Damaskus för att fängsla kristna, då hade han ju byggt upp en oerhörd stolthet i detta med lagen och att göra lagens gärningar. När han möter en uppstånden Jesus Kristus så slås ju det sönder så här. Det rasar som ett korthus. Han har ingenting att berömma sig av när han står inför Jesus Kristus. När nåden kom in i hans liv hade han inget att berömma sig av. När nåden kommer nära dig och mig har vi ingenting att berömma oss av. Och vi har inga heller misslyckanden som vi måste liksom hålla oss fast vid. Nåden är en sån gudomlig kraft så det slår ut allt annat. Det är därför många människor värjer sig för nåden också. Då har de ju ingenting kvar. Men människor som är i prekära situationer och som brottas med Gud, de släpper in nåden därför att de blir frälsta utav nåden, blir räddade utav nåden. Som det står i Petrusbrevet att Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka är nära. Så det finns en evangelisk kraft som förnyar vårt inre. Och den ska inte underskattas. Om man börjar dribbla med lagen och ska liksom försöka förbättra eller justera eller förmana på det sättet, va? Då har man underskattat evangeliets omvandlande förmåga. Sen sjunde punkten. Det är också en underbar punkt. Alla de här punkterna tycker jag är underbara. Sjunde punkten. Livet i den helige ande präglas av frivillig, uppfinningsrik och dynamisk kärlek. Till skillnad mot lagens fixerade formuleringar. Livet i den helige ande, evangeliet, präglas av frivillig, uppfinningsrik och dynamisk kärlek till Gud och till medmänniskan. När evangeliet lever ibland oss, då ordnar det sig med resten om jag uttrycker så. Trots att vi är av köttslig natur och inte alltid är fullkomliga, eller sällan är aldrig fullkomliga. Men Gud använder oss och vi gläder oss som barn inför hans ansikte. Det där kan ju lagen aldrig skänka. Inte heller lagens tredje bruk. Kan ju aldrig skänka den glädjen. Åtta och sista punkten. Och det här kommer vi kanske komma tillbaka till sen. Men det är alltså att de förmaningar som finns i Nya Testamentet ska inte ställas in under lagen eftersom de är ett uttryck för evangeliet. Om det står att vi ska älska varandra och att vi ska tänka på vår broder och så vidare, bära varandras bördor, ja, vi kan hitta på 25 saker här, så är inte det ett lagens tredje bruk, utan det är ju ett uttryck för vad som redan finns så att säga i evangeliet. Det här är ju sånt som du bär inom dig. Det är ju det här som Paulus beskriver som det goda som jag vill göra. Det behöver inte tillföras någonting utifrån till dig. För du är död i förhållande till den här världen, till synden och lagen och världen. Utan du har allting i Jesus Kristus och Jesus Kristus är i dig. Om detta nu kan få växa till sig och fylla dig, så är det mer än nog. Jag har kommit för att ni ska ha liv och övernog med liv. Det är ju det här vi ska satsa på. Jag har tänkt på det särskilt den här helgen nu när jag har varit borta och undervisat i Albanien. Det hade ju i och för sig inte med Albanien att göra, men det snuddade vid den undervisningen lite grann. Att, att jag skulle tala om, bland annat skulle jag tala om hur man blir utrustad i Gud eller av Gud. Och då hade jag som huvudtes detta att första tesen, ingenting behöver läggas till i ditt liv. Därför att allt det du behöver också för din utrustning och din skicklighet finns inom dig. Har Gud lagt ner en kallelse i ditt liv, och det har han gjort i alla människors liv, då finns det så att säga en potential i vårt inre. Och det tar lång tid kanske att det ska växa och det ska mogna och det ska bära frukt. Och det är det som är, vi ska ju förvalta vårt liv i den helige ande, växa och mogna och så småningom bära frukt. Men vi ska ju inte, vi kan ju inte liksom tillföra någonting som inte redan finns där. Här utrustad och delaktig talar vi om. Och så glömmer vi bort att Gud har lagt ner. Har han kallat dig som bibellärare, då är det nedlagt i dig från början. Har han kallat dig med att hjälpa till med evangeliet eller på pastoralt sätt eller hjälptjänst, då finns ju det hos dig. Och så tänkte jag på det här med andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och så vidare. Sånt där som jag när jag var ung bad om att Gud skulle ge mig. Och då säger jag, det finns ju här. Gud, låt det få växa och mogna hos mig. Det är ju en frukt. Och så sa jag till vänner och barn att vi är inympade i trädet. Det är ju inte frågan om ett, om man tar som ett julgran. Där hänger man ju på frukterna. Du hänger på grejerna på en julgran. Men vi är inga julgranar. Utan vi är sådana, vi är människor som växer under decennier. Och vi måste vårda vårt liv, vårt evangeliska liv, och låta det få liksom växa till sig. Och då är det så här när det gäller utrustad och delaktig och beskickliggjord för tjänst. Det tar tid, det tar år. Det mognar, det växer. Jag blev påmind om, jag pratade med någon kollega ett tag sedan nu, men det var nog om församlingsbygge och bygga församling och sånt. Och så sa han, Håkan, ser du trädet där borta? Sånt här stort träd ungefär. Hur lång tid tror du det har tagit innan det har blivit så stort? Så här, som man kunde inte famna om det ens runt stammen. Jag vet inte, det beror kanske olika på olika träd också. Men vi kanske pratar om 100 år eller kanske 150 år. Eller 80 om du vill då. Jag vet inte. Ja, det tar tid, sa han. Så frågade mig, och hur lång tid tror du det tar att ta ner det? Såg av det. 5 minuter. Det säger någonting om det vi pratar om. Kristus i oss ska växa och mogna under ett helt liv. Och vi måste vara noggranna i vår förvaltande, i vår vandring i ödmjukhet. Eller församlingen som växer upp. Det kan raseras på några dagar. Så ser det ut i Guds rike. Det betyder alltså, och nu så är det dags att avsluta här då, men det här betyder, ja, vi kan göra som så att jag läser från vers 22 och så vers till och med 25 kapitlet ut, så har vi gjort kapitlet ut sen. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Det här är alltså effekten av lagens intrång i ditt liv. Jag är arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och då har jag skrivit det. Det finns skäl för en kristen, inte minst utifrån vers 24. Det finns skäl för en kristen att vandra i ödmjukhet. Det finns skäl för en kristen att vandra i den helige ande. För sen kommer ju det då. När han inser att han inte kan så att säga frälsa sig själv, så kommer det i vers 25. Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Här är alltså skillnad på Guds lag och syndens lag. Och då skulle jag vilja förklara det för dig, att han säger det i 8:e kapitlet, vers 2. Så talar han om livets andes lag, om Guds lag. Eller i Galaterbrevet 6:2 säger han Kristi lag. Alltså det är det nya livets lag. Gud har lagt ner evangeliet och vi har evangeliets lag. Paulus skrev i 3:31, så skrev han, försökte han förklara för judarna, gör vi då genom tron lagen om intet? Nej, tvärtom, vi gör lagen gällande. Och det där blev ju paradoxalt, va? Det blev ju konstigt för dem. Men nu säger jag samma sak. Är vi laglösa? Nej, men det är inte syndens lag som styr oss. Det är inte ens den yttre lagen, utan det är Kristi lag. Vandringen med Kristus. Det är livets andes lag som leder oss. Det är den helige ande, Guds ord och anden som är drivkraften i vårt inre. Alltså tjänar jag Gud med mitt inre, så går jag i Guds lag. Den fullbordade lagen. Den som sammanfattas i att vi ska älska Gud med hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vår kraft. Och vår nästa som oss själva. Alltså med allt vårt goda och med allt vårt onda. Helt och hållet. Gud vare tack, vers 25. Jesus Kristus vår Herre. Och nu kanske ni förstår varför det här kapitlet inte slutar här, utan fortsätter i kapitel 8. Så finns nu ingen fällande dom, för ingen fördömelse. Nu, det här eskatologiska nuet, kopplingen med himmelen. Nu är vi kopplade med himlen. Och för dem som är i Kristus Jesus, ty livets andeslag, evangeliet, har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, för det var den som var problemet i kapitel 7, det gjorde Gud genom att sända sin egen son, liken syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Och så står det i vers 4. Så skulle lagens krav uppfyllas. Inte av oss, utan i oss som lever. Inte lever efter köttet, utan efter anden. Där slutar hela resonemanget. Inte med kapitel 7, vers 25. Och om du då lägger ihop det här. Nu ser jag tiden ute, men om du då lägger ihop inledningen på 7:e kapitlet och inledningen på 8:e kapitlet, så ser du att verserna i 7:e kapitlet, särskilt verserna 14:e kapitlet ut, det är som en förklarande parentes om hur förödande lagen är i våra liv. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden och nu ber vi att du ska låta ordet sjunka djupt i våra hjärtan och åstadkomma det du vill att det ska åstadkomma. Vi förlitar oss på dig och jag ber att du ska följa med oss, beskydda oss. Hjälp oss att hålla i ditt ord och din uppenbarelse. Vi vet att det finns olika tolkningar, men vi tror att du leder oss genom ditt ord. Så hjälp oss att läsa ditt ord med dina ögon. Hjälp oss att förstå vad Paulus ville ha sagt. Och led oss på den rätta vägen för ditt namns skull. Amen. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi håller på med Romarbrevet och det här var del 26. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och så finns det förstås då en möjlighet till. Du kan gå in på Värnamo församlings hemsida, varnamopastorat.se, och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar. Och där kan du också höra alla andra bibelförklaringar som Håkan Sundliden har haft. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter programmets slut så får du lyssna till sändningen från Radio MF. Du får höra deras söndagsgudstjänst.